Välkomna tillbaka. Så jag vill nu börja det här passet att gå lite ifrån första Mosebok och reflektera lite kring en fråga som jag tror den här texten väcker. Och det är då lite mer explicit frågan hur man förhåller sig mellan tro och vetenskap. Så. Och det är inte ovanligt där folk påstår att det finns en konflikt mellan tro och vetenskap. Och jag har mött, du har säkert mött otroligt intelligenta personer, professorer inom olika vetenskapliga ämnen som menar på att det är svårt att vara kristen och ta modern vetenskap på allvar, där man ofta presenteras med alternativ. Antingen tro eller vetenskap. Och ofta så får man höra att kyrkan har varit mot vetenskap i olika tider, menar man. Så här skriver journalisten Peter Byrne, som skriver om vetenskap, någon form av vetenskaplig journalist. Och förbigående så kan han säga om Vatikanen här: Vatican attacks on scientific theory usually are a sign that it is intelligent and correct, just as Copernicus, Galileo, Bruno, Newton, Darwin and Einstein. Vad han säger här är att när kyrkan kritiserar vetenskap så kan man nästan veta att det är sant, alltså teorin, vetenskapsteorin. Och så nämner stora vetenskapsmän liksom, som man menar, de här har ju kritiserats av kyrkan och det visats att det de påstår stämmer och så. Om och om igen, jag minns i gymnasiet hur jag fick lära mig att ett exempel på det här är Galileo, att Galileo trodde att jorden var rund och att kyrkan förföljde honom på grund av det. Sen blev jag lite förvirrad när de sa att det var Copernicus som sa att jorden var rund, och blev förvirrad av det. Så var jag lite så här, vem var det som sa att jorden var rund egentligen? Så här. Och så, men man, jag fick höra om och om igen att kristna då varit mot vetenskap. Och det är en allvarsam anklagelse. Så. Då är det en viktig fråga att ställa sig, är det sant? Finns det en konflikt mellan tro och vetenskap? Ofta när jag möter folk idag som påstår det som en självklarhet, så ställer jag ofta frågan, jaha, vad menar du för konflikt? Och väldigt ofta blir de lite ställda. För jag tror man har hört, det finns en konflikt, det finns en konflikt, det finns en konflikt. Och sen när man ber dem ge ett exempel, så blir det väldigt, väldigt oklart. Och så får man ett historiskt exempel. Ja, men kyrkan trodde att jorden var platt och så vidare. Det stora problemet är att det inte är sant. Det stora problemet är att det finns en myt kring, en historisk myt om hur kyrkan har förföljt vetenskap, som historiker, som experter inom fältet har avslöjat om och om igen. Men det når inte de som är utanför fältet av liksom historia. Problemet är att alla de som nämns här förföljdes aldrig på grund av att deras liksom vetenskapliga övertygelse skulle motsäga Bibeln. Stort sett alla, inte riktigt alla, motiverades utifrån ens kristna världssyn. Och det finns många spännande böcker som har försökt kartlägga hur har det här påståendet om att det finns en konflikt mellan tro och vetenskap uppstått. Och det finns mängder spännande böcker om det. Men jag vill rekommendera en underbar hemsida som heter History for Atheists, som är skriven av en ateistisk historiker. Har en hemsida där han är så trött på alla myter som ateister sprider, så han har dedikerat sin sida att vill jag säga att ni kan inte historia. Och vad historiker har noterat är att det finns en viss typ av myt som vi kan härstamma från två herrar från 1800-talet. John William Draper och Andrew Dixon White. Och dessa människor påstår saker som folk fortfarande påstår väldigt ofta idag, fast man ger aldrig en fotnot. Det är bara att kolla på Wikipedia om det här. Alltså Wikipedia om Galileo och sånt, så står det grejer att kyrkan förföljde, men de ger inte en fotnot som är lite intressant. För problemet är att många av de här påståendena är fabricerade. Ta till exempel att jorden var platt. Det är jättesvårt att hitta en kristen teolog genom kyrkans historia som trodde jorden var platt. Det är jättesvårt. Vissa historiker kunde bara hitta två personer någonsin i kyrkans historia. Och det är Lactanius och Cosmas. Jag misstänker att ingen har någonsin hört talas om de här. För de var inte så inflytelserika inom teologi. En av dem var lite mer inflytelserik i retorik. Den kristna Cicero kallades han. Men de höll inte på med teologi. Så Lactanius, han trodde djävulen och Jesus var bröder. Så det är knappast bra teolog där. Och de är i stort sett de enda teologerna man kunnat hitta som trodde att jorden var platt. Och snarare så kan vi hitta om och om igen hur kristna skrev vetenskapliga böcker som hette Klotet, en liten hint. Så här skriver Oxford-professorn Alan Chapman. Let us be clear about one thing. Han pratar medeltiden här. No medieval scholar of any worth thought that the earth was flat. One needs only to read the astronomical literature of the Middle Ages to realize that the spherical nature of the Earth, about 6,000 and 8,000 miles across, was standard knowledge and taught to university students from Salamanca to Prague. Inherited in unbroken succession from the Greeks, in fact taught by the venerable Bede to the young monks of Geroy Abbey in 710 and encapsulated in John of the Holywood Latin textbook, the Sphere Mundi, on the sphere of the earth. Så poängen är det här var ju standard synen. Men det finns andra myter. Jag minns att jag har hört mycket att kristna ville inte dissekera kroppar för att undersöka den och lära sig om kroppen. Att man tyckte den var så helig så man ville inte hålla på med kroppar och lära sig den. Men grekerna gjorde. Det visar sig att det är exakt tvärtom. Grekerna var mycket mer vidskepliga kring kroppar och man skulle inte röra döda kroppar, medan kristna hade inte den vidskepligheten. Så här skriver Andrew Cunningham, som är liksom expert i området, som ni kommer märka verkligen inte är en kristen person. As a lifelong evangelical atheist, härlig titel, I certainly hold no brief for the Catholic Church. Nevertheless, the fact is that the Catholic Church has never been opposed to the practice of anatomy, whether for post-mortem demonstration, teaching or research purposes. Never, ever, anywhere. But unfortunately, the lie has become so widespread that I find not only students, but also even some of my fellow historians of science still accepting it. Och det är väldigt viktigt när vi hör påståenden att det finns en konflikt mellan tro och vetenskap att ställa oss frågan, finns det verkligen? Ibland tas frågan om evolution upp och det ska vi diskutera mer om en månad. Men om man bara tar påståendet i sig självt, evolution, så är det inget som i alla fall motbevisar Gud. Det kanske motbevisar viktiga teologiska sanningar, tolkningar. Så det är viktiga frågor att ta i och det tar vi sen. Men påståendet i sig självt, evolution och Gud, är egentligen inte en konflikt i sig själv. Och det finns till och med vissa som har gjort argument att det finns ett större problem med ateism och evolution än kristen tro. Så det är inte självklart att det är de kristna som faktiskt har det största problemet rent världssynsmässigt. Och sanningen är att den vetenskapliga revolutionen kom från den kristna världssynen, något som accepterades av väldigt många sekulära historiker och sociologer. Vad man har gjort är att man har reflekterat, hur kommer det sig att den vetenskapliga revolutionen väcktes i Europa och inte i Kina, som var högteknologiskt, där man kan förvänta sig att det skulle komma från Kina. Och om igen så landar folk i slutsatsen att det beror på den kristna världssynen. Det beror på vad första Mosebok säger. För i första Mosebok så får vi höra en Gud som skapar världen i ordning. Den allmängiltiga positionen i de andra världssynerna var att världen är kaos och man kan inte förstå den. Man förväntar sig inte att det ska finnas naturlagar. Man förväntar sig inte ordning. Man förväntade sig exakta motsatsen. Men det var den kristna världssynen av en Gud som skapar saker i ordning, i naturlagar som är konsekventa, som gjorde att man ville tänka Guds tankar efter honom. Man gick till ord som psalm 119, för evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den ska bestå. Och detta såg man som en Gud som skapar lagar som är trofasta. Så den icke-troende agnostiken Ronnie Stark, en känd sociolog, skriver så här om varför han tror att vetenskapen behövde komma från den kristna världssynen till skillnad från andra världssyner. Han säger: Christianity depicted God as a rational, responsive, dependable and omnipotent being and the universe as his personal creation, thus having rational, lawful, stable structure awaiting human comprehension. Och det här var någonting som var i spänning när man började lära sig lite mer om naturlagar. För det blev väldigt märkligt att det finns naturlagar för väldigt många filosofer och vetenskapsmän från början. Att det finns osynliga lagar som bara fungerar och följer de här strukturerna. Som är, när man tänker på det mer och mer, väldigt, väldigt märkligt. Varför är det så? Varför är det inte bara kaos? Varför är det inte oordning? Och en person som reagerar väldigt starkt på detta var Albert Einstein. Han var inte kristen, han var verkligen inte ateist. Men en av de grejerna han reagerade på, han sa en av de märkligaste grejerna med skapelsen är att man kan förstå den, att man kan upptäcka den. Man borde förvänta sig motsatsen om det kommer från någonting opersonligt, om det inte kommer från någonting som har ordning. Man förväntar sig kaos. Så han skrev så här: Everyone who is seriously engaged in the pursuit of science becomes convinced that the laws of nature manifest the existence of a spirit vastly superior to that of men. Som sagt, han var inte kristen, han var verkligen inte ateist heller. För honom var den naturalistiska, ateistiska världssynen väldigt problematisk med att förklara de här grundläggande sakerna med skapelsen. Och plötsligt när folk kommer och säger att det är en stor konflikt mellan kristen tro och vetenskap, så börjar det kännas plötsligt lite ytligt för mig. Där man bara väntar lite. Vi är så vana att tänka att naturalism, ateism är så, passar ihop med vetenskap. Många av de här grundläggande påståendena är egentligen väldigt, väldigt märkliga. Och ett påstående, det sista påståendet av vetenskap som jag tycker är så fascinerande då, är ju vad vi började med. Att Gud skapar allt ur ingenting. Som är så oväntat i världshistorien. Alla andra världssyner tänkte att världen har alltid existerat. Kristna hånades för tanken att universum började existera. Man tyckte det var filosofiskt absurd. Man tänkte att nej, allt har bara funnits. Så, även om man trodde på flera olika gudar och så tänkte man nej, allting har alltid funnits. Men Bibeln insisterar flera gånger, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det står flera gånger att allt kommer från Gud, allt som är skapat kommer från honom. Så när man föreslog i början av 1900-talet Big Bang-teorin, så togs den inte emot väl bland vetenskapsmän. Just för man tyckte det här var teologi. En del skrattade det där och tänkte det här är teologi. För att inget poppar in i existens. Eller så här. Det är en väldigt svår position egentligen rationellt från ett naturalistiskt håll att allt kommer ur ingenting. Det är egentligen en ologisk lucka. Alltså det är ologiskt. För ur ingenting kommer ingenting. Så
Robert Jastrow, en känd astronom, också en agnostiker, beskriver berättelsen om upptäckten av att universum har en begynnelse så här. "For the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance. He is about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries."
Så vad han säger där liksom är att man liksom ska upptäcka vad, det största sanningen om universum, och besvikelsen blir att det är vad kristna alltid har sagt. Och därmed så tror jag, när vi kommer till första Mosebok 1 och ställer frågan, finns det en konflikt? Så kan det ju eventuellt finnas, beroende på hur vi läser texterna. Det kan vara spänning med olika saker. Men de mer fundamentala påståendena som boken gör, jag tror personligen inte det är någon konflikt. Jag har gett en läsning till er som jag tror harmonerar väldigt väl med, det är inget i vetenskap som går emot det. Men ni kan få ifrågasätta den om en liten stund. Men de mest fundamentala påståendena harmonerar otroligt väl med kristen tro, men det harmonerar inte väl med en ateistisk världssyn, skulle jag påstå. Så jag tror det är en djup harmoni mellan kristen tro och vetenskap, snarare till och med att vetenskap kommer ur den kristna tron. Det är inte bara en konflikt, jag tror det är en djup harmoni, medan i slutändan tror det är en spänning med naturalism och ateism och vetenskap. Så låt oss hoppa tillbaka till texten. Så, det var lite ett långt passus om vetenskap och tro. Låt oss gå till vers 26 och läsa den här kända verser om skapelsen av människan. Och så här står det. Gud sa: "Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar och boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör på sig." Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem: "Var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden." Det här påståendet har förändrat världen. Det är bara att säga det. Liksom så här. Det här påståendet har förändrat världen. I en värld där man egentligen i många, många sekel, millennium, har inte tänkt att människan har ett stort värde, inte tänkt att män och kvinnor är jämställda, inte tänkt att man har mänskliga rättigheter, så kom det här, speciellt i tiden den kom, som ett otroligt radikalt påstående. Det går inte att jämföra denna texten med någon annan text i antiken, där inte bara några människor beskrivs med den här digniteten, men alla människor utan undantag, män och kvinnor, har en otrolig dignitet. De har blivit krönta med en ära som är helt otrolig. Och det här är ett påstående som jag tror våra samhällen tar för givet. Återigen så tror jag det är ett problem med naturalism. Det finns inga goda skäl från en naturalistisk skäl till att tro på mänskliga rättigheter på riktigt. Att män och kvinnor är jämställda. Men om det här är sant så stämmer det. Och då är det illa om vi går emot det. Men vad innebär det då att vara i Guds avbild? Och det är också någonting kristna har försökt filosofera kring. Så ibland har teologer nästan suttit på sin kammare och försökt fundera: vad gör människan unik, typ? Och som man tänkt, det är vad Guds avbild är. Och det kanske finns lite sanning i det. Så man har försökt fundera, vad gör människan unik? Är det att hon har fri vilja? Är det att hon är rationell? Det kanske blir lite läskigt om det är det hänger på, men man har reflekterat. Är det det handlar om? Och så. Och det kan vara värdefullt att fundera filosofiskt. Vad särskiljer människor från allt annat? Men det jag vill fokusera på som man ibland hoppar över är vad lär vi oss i texten om det? Som vi först är lite textnära. Vad lär vi oss om vad det innebär att vara avbild i texten utan att filosofera en stund? Så kan vi notera att det betonas med både att vi är i en avbild och vi är lika Gud. Och det är lite intressant. I antiken då, eller i liksom de här religionerna och länderna som fanns runt Israel, då pratar man ibland att kungarna, det närmaste begreppet i en bemärkelse. Jag kommer nämna en utombiblisk text som använder båda begreppen, men man pratade ofta om kungarna i samhället, att kungarna i olika länder var gudarnas skuggor. Liksom. Så man, de hade en särskild dignitet, kungarna, som man kallar dem gudarnas skuggor. Men man har faktiskt hittat en mesopotamisk text som använder exakt samma arameiska ord som den gamla testamentet skriver på hebreiska. Hebreiska och arameiska är besläktade. De överlappar väldigt mycket. Och där beskrivs det hur kungen i den här babyloniska texten, hur kungar placerade i sina tempel statyer. Och statyerna representerade kungars närvaro. Och de bara inte representerade liksom i den antika världen, så var tanken att han var närvarande på riktigt genom dessa statyer. Så man såg då dessa kungars närvaro som att de var liksom över hela landet vid dessa statyer. Så man offrade till dem vid fötterna, var som att offra vid deras fötter på riktigt. Och då är det väldigt intressant att Bibeln använder väldigt lik vokabulär men gör ett annat typ av påstående. Vad som påstås här är att Gud har en annan typ av avbild än statyer. Guds närvaro kommer in i världen hos andra typer av saker, människor. Att varenda människa är Guds avbild, Guds representant. Där Gud ska medla sin närvaro. Och därmed så är det väldigt intressant att språket som används här är väldigt kungligt språk. De ska råda. Det är språk som man använder på kungar. I psalm 8, som är en poetisk dikt utifrån första Mosebok 1, så kommer det här kungaspråket igen. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk och allt lade du under hans fötter, alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar och det som vandrar havens vägar. Det som beskrivs igen är kungligt språk om och om igen, som är väldigt intressant, för första Mosebok presenterar Gud som den ultimata kungen som regerar, men det är som att han skapar människan till vara hans viceregenter, människor som ska få råda med honom. Han är fortfarande kungarnas kung, men det är som att de bjuds in till att få råda över skapelsen. Och det här kommer bli väldigt viktigt i hela Bibelns berättelse. Jag kommer till det strax. Men det som är väldigt intressant då, tycker jag, är att skapelsen presenteras som god. Den är mycket god. Men den presenteras inte som perfekt i bemärkelsen att människan är kallad till att bruka jorden och arbeta på den. Se skapelsen nå sin högsta potential. Det är som att skapelsen är fylld av potential och människan bjuds in till att få liksom brodera ur den potentialen och därmed sprida sig ut på jorden och få vara med Gud och råda i den bemärkelsen och ta hand om skapelsen, se hur den når sitt högsta potential. Så sett så är män och kvinnor i en bemärkelse i Guds ögon kungar. Nästa vecka kommer vi se att alla människor i en bemärkelse är präster, för det kommer vara fokus i kapitel 2. Men I Bibels berättelse så vänder människan sin rygg mot Gud och de börjar lita på ormen istället för Gud. Och det blir lite oklart liksom, vad händer med människan. Liksom. De är fortfarande Guds avbild, får man höra i första Mosebok 9. De förlorar inte avbilden i den bemärkelsen. Israel kallas i andra Mosebok 19 till att vara ett heligt kungadöme. Direkt efter så syndar de med gyllene kalven och det blir lite oklart. Det lät som att det här blev upprättat, den här rollen som människan var tänkt att ha. Och så är det tyst i några tusen år, tills Nya Testamentet plockar upp. Paulus gör det flera gånger, men jag tar upp en bars i boken. Där Gud ska återupprätta skapelsen och människan, där det står så här. Uppenbarelseboken 5. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Kapitel 22, vers 5. Och det ska regera som kungar i evigheters evighet. Här är som den rollen som lite förlorad i synden blir helt och hållet återupprättad. Där i den nya skapelsen så får människan fullt ut får vara Guds visa regenter med Gud som är kungarnas kung fortfarande, men det är fortfarande det människan ska till, det här väldigt dynamiska, detta fylld med liv, att få vara kreativa precis som Gud är kreativ. Gud skapar något stort och han säger, lek med det här, ni får också skapa. Så J.R.R. Tolkien, han som skrivit Sagan ringar, han brukar prata om människan får vara co-creators, pratar om de får liksom vara medskapare. De skapar inte som Gud gör, bara som vi pratade om innan. De kan inte göra någonting ur ingenting, men de får leka med förutsättningar som Gud ger och skapa på riktigt. Och det leder mig till min sista punkt innan vi slutar. Och det är sabbaten, den sjunde dagen. Och den är faktiskt i början av kapitel 2. Det är en lite märkligt kapitelindelning där. Men sjunde dagen slutar i början av kapitel 2 där det står så här. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han har gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Är något väldigt fint med den här texten? För uppenbarligen så behöver inte Gud vila, det har vi liksom pratat om innan. Men ändå så finns det här versen med. Och han gör någonting med denna dagen som han inte gör med några andra dagar. Han gör den helig. Han gör den helig. Och helig betyder att man separerar något, att man avskiljer något. Och det är som att designen av detta är att man får, att det ska vara en dag som är avskild. Och denna dagen välsignar han, som jag också tycker är vackert. Så att njuta av Guds skapelse, att få njuta av Guds välsignelse, är att vila liksom så här. Att man missar den här vilan som Gud bjuder in till, är att missa den här välsignelsen som Gud på ett sätt lägger i skapelsen. Och jag är själv sämst på sabbatsdagar och så. Men det finns någonting i den här skapelseberättelsen som bjuder in till en rytm där vila är del av njuta av skapelsen. Och njuta av veckan man har gjort och känner att det var gott liksom så här, men njuta av vilan. Och att det finns välsignelse i denna vila. Men någonting som är intressant, som vissa teologer har betonat, är det är intressant med det här språket med människan är avbild, för det är ibland associerat med statyer, men här är det levande statyer i den bemärkelsen. Det är därför israeliter får aldrig göra några avbilder, för det finns bara en avbild, det är vi människor, är de enda som får ha den digniteten liksom, inget annat. Men statyer, de tillhörde ofta tempel, och i antiken sätt att tänka så vilade, bodde gudarna i templet. Och i en bemärkelse så verkar språket peka på väldigt ofta att hela skapelsen är en tempel som Gud tar sin boning i. Det är där han kommer och vilar med sin närvaro. Så i Jesaja 66 står det så här. Himlen är min tron och jorden är mina fötters pall. Var
vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Allt detta har min hand gjort så det blev till, säger Herren. Där han ser nästan jorden som hans liksom pall, liksom, det där han bor. Och i Bibelns berättelse så finns det ju den här berättelsen att människan vänder sin rygg mot Gud. Men det är nästan som att idén var att folket skulle lämna Eden, uppfylla jorden med Guds härlighet som hans representanter. Så att hela jorden är uppfylld. Och det är så Bibeln slutar med det nya Jerusalem. Hela jorden är fylld av hans härlighet. Det som var tänkt från början blir fullbordat i slutet av Bibelns berättelse. Och därför bjuder Bibeln in oss om och om igen och säger att Gud är värd att tillbes för att han har skapat allt. För allt liv kommer från honom. Det är en bra anledning för att inse, wow, Gud är Herre. Allt gott vi har fått kommer från honom. Så i Uppenbarelseboken 4 står det så här: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov, ära och makt. För du har skapat allt genom din vilja, kopplat till och blev skapat. Jag ber en liten bön och sen ska vi se om vi har några frågor eller tankar. Herre, vi tackar dig att du är god, Herre. Vi tackar dig att du har kommit med liv. Du ger oss liv, du ger oss kraft. Du gör så vi kan andas in luft, Herre. Och du är värd vår ära, vår tillbedjan, Herre. Låt oss få se vilka skatter det finns i den här texten. Vi har verkligen bara skrapat på ytan. Den här lilla enkla berättelsen är så fylld av sanningar som kan få betyda så mycket för våra liv, Herre. Så vi ber att den här texten ska få gro i våra hjärtan, Herre. Få blomstra till liv här i våra hjärtan. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, det